ska det ju orsaka så lite skada som möjligt. Katarina Danestig Sjögren på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kärnvapen skulle kunna få liksom katastrofala konsekvenser. Kärnkraftverk kan också få katastrofala konsekvenser om inte de konsekvenslindrande systemen fungerar och det skulle bli ett stort utsläpp. Sen har man ju vidtagit ytterligare åtgärder för att liksom förbättra säkerheten, och det görs ju kontinuerligt på olika sätt. Så att de är ju säkrare idag än vad grundkonstruktionen var.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 27 maj 2025.
Tekniker Mats Jonsson, jag heter Claes Aronsson
och jag heter Kalle Glas.
Och varför inte fortsätta med ytterligare några namn? Det är onsdag 28 maj och idag är det följande personer som har namnsdag: Ingeborg och Borghild. Och det är P1 i Sveriges Radio du lyssnar till. Nu följer tolvslaget och dagens dikt.
Och människorna tar själen fort till närmsta tvätteri och målar fort med ny färg sina samvetstrynen över. För att någon vars ansikte av vanvett pyser över ska frusta rätt i örat på dem: tro inte ni är värda någonting ni. Och många som redan häktat på sig kragen vet inte vad de nu ska göra av den. Hänga upp dem på en gren, på tårna stående, eller skriva upp det namn som de blev lovade. Thank you.
Den ryske futuristen Velimir Chlebnikov inkallades i tsarryska armén 1916, men han kom att göra allt vad han kunde för att undvika att skickas ut i strid. Under de närmsta åren skrev han dikter som han 1919 satte samman till en svit med 21 antikrigsdikter. Kriget i en musfälla. Sviten gavs ut i fjol i Lyrikvännens lilla serien i översättning av Mikael Nydahl. Och det var Christian Fex som läste den tionde dikten ur Kriget i en musfälla. Sedan spelade violasten Gernot Adrian och pianisten Maria Lettberg poem av Sara Levina.
I Vetenskapsradion om några minuter, rymdmackar i omloppsbana runt jorden. Satelliter som kan repareras och uppgraderas på plats där uppe i rymden. Hör om ESAs, Europeiska rymdorganisationens, strategi för 2040 och om kritiken mot den svenska rymdsektorn. Är det så att vi inte alls är med på tåget i den utveckling som sker just nu? Vetenskapsradion om några minuter.
Och vad vill ni lyfta fram från dagens sändningar av Talkshow och Studio 1?
Idag ska vi prata djuruppfödning i Talkshow, men det handlar inte om gulliga valpar eller jamande kattungar. Istället ska vi vältra oss i fetörts, blåvingar, trumgräs, hoppor och bredbandade ekbarkbockar. Hur går det till att föda upp insekter och ännu viktigare att placera ut dem i våra marker igen så att markerna kan förbli så sköna? Sen har vi fascinerat tittat på tv-programmet Förrädarna och skrämt, liksom i realtid sett grupptryck och gruppdynamik förvrida sinnen på människor som verkligen borde veta bättre. Om det positiva och negativa grupptrycket, kanske en av de faktorer som bäst förklarar vår samtid, ska vi samtala. Vårt döden-tema går i mål idag med en dödspanel för att undersöka föreställningarna om livet efter döden. Det lovas olika paradis i kristendomen, i islam och judendomen. Eller ska vi bara förbli återfödda? Nanna Olavsdotter Hallberg, vars aktuella roman handlar om själar som vandrar genom århundraden, kommer till studion tillsammans med religionsprofessorn David Thurfjell.
Och i Studio 1 så uppmärksammar vi att Ukrainas president Zelensky är i Berlin för att träffa förbundskansler Friedrich Merz och be om ytterligare stöd till Ukraina. Vi har besökt modejätten Shein's fabriker i södra Kina som får allt mindre beställningar i handelskriget mellan USA och Kina. Frankrikes president Emmanuel Macron är på resa i Sydostasien för att sälja in sig som en stabil och pålitlig partner jämfört med Kina och USA. Hur går det egentligen? Och idag inleddes Socialdemokraternas partikongress under rubriken Ny start för Sverige. Vilka frågor kommer att bli tongivande under dessa dagar, undrar vi. Och så ska vi prata om Bilderbergmötet, detta nästan mytomspunna möte med världsledare och finansgiganter som sker årligen. Och i juni är det Stockholm som står som värd, om man får tro konspiratörerna i alla fall. Studio 1 klockan 16.02 idag med Lasse Johansson och Susanne Westergren.
Börja diska era stekpannor med diskmedel.
Visst kan gjutjärn rengöras med diskmedel och visst funkar det med tomatsåser.
Inbränd smuts och matrester, det är bara att skrapa bort.
Joel visar hur han renoverar gammalt gjutjärn, avlivar myter, berättar hur gjutjärn används och sköts på bästa sätt.
Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal.
Meny Kristi Himmelfärsdag efter 16 i P1 och i appen Sveriges Radio Play.
Och nu har det blivit dags för Vetenskapsradion.
Om 15 år ska det finnas rymdmackar och lagerlokaler i omloppsbanan runt jorden. Rymden är redan nu en arena som kommer allt närmare vår vardag med ett ständigt ökande antal satelliter som vi antagligen använder mycket oftare än vi är medvetna om. Och när Europeiska rymdorganisationen ESA skissar framtiden ingår en helt ny infrastruktur i rymden.
The kind of infrastructure that we are proposing, which does not exist as of now, but that's a project for the next decade.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. Det är 2040 på rymdhamnen Space Dock Alpha som kretsar runt jorden. En rymdlots med en satellit i släptåg har just dockat. Satelliten ska få fylla på bränsle här för att sedan fortsätta sitt jobb i omloppsbana där den bidrar till en av våra navigationsappar här nere på jorden. Samtidigt anländer till en annan rymdhamn farkosten Mars Explorer. Astronauterna får vila upp sig ett tag här. Farkosten inspekteras grundligt inför den vidare färden. Sen lastas förnödenheter, bränsle och vetenskaplig utrustning ombord. Och så går färden vidare mot Mars. Så ungefär tänker sig Europeiska rymdorganisationen ESA att det skulle kunna se ut i den infrastruktur i rymden som de menar att det är dags att utveckla. För rymden är inte längre bara en arena för rika staters storvulna planer. Mer och mer blir rymdteknik något som har betydelse för många jordbor i vardagen.
Everybody every day uses between 30 and 40 satellites for its daily life. Be it localization, weather forecast, telecommunication, you name it.
Var och en av oss använder varje dag 30-40 satelliter, säger Jérôme Breton, chef för framtida rymdtransporter på Europeiska rymdorganisationen ESA. För sånt som karttjänster och väderleksrapporter till exempel.
So what we see right now is the progressive inclusion in the human economical sphere of the near Earth orbit.
Vad vi ser just nu är hur omloppsbanan runt jorden mer och mer inkluderas i den ekonomiska sfären, säger han.
More and more there is up and rising the orbital economy.
Rymdekonomin växer, säger Jérôme Breton. På World Economic Forum i januari såg man samma sak. Rymdekonomin kommer att tredubblas de närmaste 10 åren, sades det där. Nu är det, enligt ESA, dags för att bygga upp en infrastruktur i rymden. Jérôme Breton pratar om rymdhamnar, space docks. Och när han målar ESAs vision, då hissnar jag lite och undrar vad är det som händer?
Space docks, reusable space docks, orbital warehouses, propellant depot, interconnection between different vehicles, all these are new capabilities that we need to prepare. And once you have done what you had to do in space, return from space. So access, business in space and return from space creates the end-to-end space transportation we are proposing.
Rymdhamnar, bensinstationer, lagerlokaler i rymden. Jérôme Breton, han hänvisar till ESAs strategi fram till 2040. Därifrån hämtar han den här visionen som kan göra en lite yr. Ella Karlsson, chef för Rymdstyrelsen här i Sverige. Hej!
Hej!
Är det här en allmänt omfattad bild att det här kommer att byggas upp eller bör byggas upp i rymden, en sån här infrastruktur?
Ja, men så är det ju. Det finns ju ett behov framöver och det finns ju många olika initiativ som är på rull. Både kommersiella initiativ och program inom statliga rymdorganisationer. Det här kommer ju att behövas i framtiden och precis som han säger här då att ja, man ska kunna nyttja det för att fylla på bränsle, använda det som lager, man kan ha underhåll och reparationer av farkoster och satelliter. Och jag tänker så här, för framtida resor till exempel Mars så, jag menar, en raket kan ju bara lyfta ett x antal kilo upp i rymden och farkosten som sedan ska färdas till Mars kanske är betydligt större och då skulle man kunna nyttja en sån här rymdhamn eller rymdstation då för att kunna sätta ihop de här olika modulerna till den här farkosten och bygga upp den så man kan åka iväg med den.
Men förutom de här planerna på resor ytterligare ut i rymden, hur kommer vi ha nytta av sån här rymdinfrastruktur här nere på jorden, tänker du?
Jag tänker bland annat ur ett forskningsperspektiv att man kan bedriva oerhört mycket forskning vid de här stationerna, precis på samma sätt som man gör idag på den internationella rymdstationen. Och sen också det här med att bygga ihop farkoster för framtida utforskning av solsystemet. Och sen också om vi har satelliter som kretsar runt jorden och förser folket nere på jorden med allt från kommersiella tjänster till forskningsdata. Så kan man till exempel förlänga livslängden på en satellit om den får fylla på med bränsle, eller man kanske vill byta ut en sensor eller uppgradera den på något sätt, så att ja, för tjänster som alla kan dra nytta av här på jorden.
Mm. Var befinner sig då den svenska rymdbranschen i den här utvecklingen? Ja, hopplöst efter om man lyssnar på en lagom provokativ rymdkonsult som Aaron Dinardi. Den utveckling som sker i rymdsektorn, den är vi inte med på helt enkelt, menar han. Den som kallas för New Space.
New Space is a description of a new way of the government buying space capabilities.
New Space är ett nytt sätt för stater att köpa in rymdtjänster. En jämförelse mellan hur det varit förut och vad New Space innebär låter så här. Det gamla sättet.
In the old way of doing things, governments bought a thing. So the companies would build something and then they would sell that to the government. And the government would take possession of it and they would own and operate it to do something in space.
Det är att företagen tillverkar prylar som de säljer till stater som sedan använder dem. Det nya sättet, företagen säljer hela tjänsten.
And so the companies are building things, but the company retains ownership of it and they own and operate that thing to perform an activity in space, the result of which is the service that's being bought by the customer.
Företaget bygger fortfarande prylar, men äger dem sen också, använder dem och säljer hela tjänsten. Som en SpaceX-transport till den internationella rymdstationen. Så är utvecklingen. Detta är framtiden enligt Aaron Dinardi, som gjort det till sin uppgift att förklara det här i Sverige.
Over the last couple of years I have taken it as kind of a personal crusade to try to help people here understand what New Space is and how it works. Because if you understand those two things, then it becomes quite clear that it isn't happening here in Sweden.
New Space händer inte här, men vi skulle ha mycket att vinna på om det gjorde det, menar han alltså. Vem är då den provokative amerikan Aaron Dinardi? Och han är rymdingenjör, har tillbringat ungefär hälften av de senaste 20 åren i Sverige. I USA har han jobbat både för staten och för militären och privat. Och han var med i ett tidigt skede i SpaceX-utveckling. I Sverige har han bland annat haft uppdrag för S-Range. Med hans ögon då, hur ser den svenska rymdbranschen ut?
Swedish space companies primarily are component suppliers. They build a thing or a subsystem and they deliver that to the next higher level tier, the next higher level customer, and then that customer takes that and uses it. They integrate it into something that they're doing.
Svenska företag producerar komponenter som går in i nästa företags produktion. Företagen kan inte använda det de själva producerar, säger han. Annat är det i Storbritannien, Norge och Finland, enligt Aaron Dinardi. Där tar företagen hand om hela processen, utvecklar förmågor som de kan sälja globalt och blir inte beroende av staten. Och för all del, vill man ha forskning i rymden, bara det, och är nöjd med det, då kan man köra på som vi gör i Sverige. Men vill man vara med i den ekonomiska utveckling som händer nu och få ekonomisk nytta, ja, då funkar New Space, menar han.
This thing that I'm talking about has been documented and it has been demonstrated in multiple places. And actually the European Space Agency is now replicating this exact recipe. The way that I think is maybe best to describe it is that if you want a certain outcome, there is a proven approach to do it. And that approach may not feel very Swedish, but the question isn't, do we need a Swedish approach? The question is, what outcome do you want?
Det känns kanske inte så svenskt, men vill man ha ekonomisk utveckling i rymden så finns det ett sätt som funkar, och det är New Space, menar alltså Aaron Dinardi, som också hänvisar till att ESA också vill gå den här vägen nu. Ella Karlsson, Rymdstyrelsens chef, delar du hans bild att New Space med sådana här privata projekt hela vägen är den väg som utvecklingen går nu?
Ja, men jag delar hans synsätt. New Space är det nya, och det som är kännetecken för det är att det är privata företag som är inblandade. Som till exempel, vi har ett företag i USA som heter SpaceX, och de är ju jätteduktiga på att driva utvecklingen framåt med nya teknologier. De har återanvändningsbara raketsteg och nya affärsmodeller. Och ett annat kännetecken är just den här innovationen och teknikutvecklingen som har lett till en enorm kostnadseffektivitet. Jag menar, om man tittar på vad det kostade att skicka upp ett kilo bara för 10 år sedan till låg omloppsbana till ungefär 2000 kilometer. Då var ju det kostade kanske $20,000 per kilo. Och idag så har ju kostnaden sjunkit då tack vare New Space till mellan $2,000 och $4,000 per kilo. Vilket är helt fantastiskt. Och det här gör ju att rymden blir allt mer tillgänglig för forskare, kommersiella aktörer, men du kan vara en student och ett studentprojekt då, liksom där universitetet kan ha råd att skicka upp en satellit.
Men den här bilden att vi i Sverige inte är med på tåget överhuvudtaget, utan att svenska företag framförallt gör små komponenter, vad säger du om det?
Jo, men till viss del så stämmer det. Jag tycker absolut att det finns saker som han säger som vi borde lyssna på och ta till oss för att komma med på banan framöver på ett bättre sätt.
Vad är det som ligger i de svenska rymdplanerna nu då? Händer det någonting som går åt det här hållet, eller vad är det som ligger framför oss i Sverige så att säga, som är planerat?
Vi på Rymdstyrelsen här, vi har fått 4 nya uppdrag från regeringen, och det här är någonting som vi är väldigt glada för, och det kommer bli ett lyft för Sverige, för våra svenska företag, för våra forskare och för myndigheter och deras behov. Och det är en historisk satsning, och ett av de här programmen som vi ska köra då, det är ett nationellt satellitprogram, och där handlar det då om att vi ska göra regelbundna utlysningar. Och liksom summa summarum så är det ett sätt att säkerställa att vi har en strategisk förmåga att kunna utveckla, bygga, sända upp och sköta driften av satelliter från eget territorium. Och sen ett annat program, det handlar om rymdteknik för dubbla användningsområden.
Alltså både militärt och civilt då?
Ja, för både civila och militära tillämpningar och applikationer. Och det är ju bland annat kopplat till den omvärldsutvecklingen som vi har idag. Och här ser vi då att vi kommer samverka väldigt nära med myndigheterna inom försvarsfamiljen. Och sen ett tredje program, det är ett nationellt rymddataprogram. Och det handlar om att man ska kunna nyttja rymddata på bästa sätt. För det finns ju så oerhört mycket data där ute. Och vi behöver bli liksom bättre på att omhänderta det som finns. Det finns till exempel ett europeiskt program som heter Copernicus som förser oss med satellitdata. Så vi kan förbättra väderprognoser, övervaka miljöförändringar och hantera naturkatastrofer. Och sen har vi då ett fjärde program, och det handlar om att starta upp en nationell forskarskola inom rymd. Och det är ju kopplat då till våra behov inom rymdområdet framöver, och det handlar om att se till att vi har en kompetensförsörjning på personal, på personer som kan rymd. Och sen så handlar det också om att stärka liksom den svenska rymdforskningens internationella ställning med det här projektet. Så det är 4 stora nya projekt som vi kommer att starta upp här i närtid.
Hur rimmar de här projekten med den här New Space-utvecklingen då?
Jag tänker till exempel ett nationellt satellitprogram. Där det skulle kunna till exempel vara så att man tar fram en satellit, och så får företaget som tar fram satelliten sälja tjänsten till exempel en myndighet som har behov av någon sorts data. Så det tycker jag går mot den här riktningen.
Så kanske någon liten riktning mot den här nya New Space-utvecklingen även i Sverige då, om man får tro dig. Och när vi är inne på satelliter så är ju förstås en del av den svenska rymdutvecklingen rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Där finns ju numera en anläggning för uppsändning av satelliter. Den invigdes för flera år sedan, men fortfarande så har ingen raket skjutits upp därifrån. i omloppsbana. Nu vid Rymdforum alldeles nyligen, det här mötet för rymdbranschen, så talade jag med Henrik Pettersson som är ansvarig för affärsutveckling på Science-divisionen på Swedish Space Corporation, som det heter numera, som driver S-Range. Och jag frågade honom, den första uppskjutningen till omloppsbana från den här satellitbasen på S-Range, när kommer den att ske?
Den kommer om några år.
För ett år sedan så hette det att det skulle hända 2025. Och lite tidigare så skulle det komma ännu tidigare. Det skjuts ständigt upp. Varför blir det så?
Tyvärr i denna branschen så händer det ofta så. Det är en svår utveckling. Så vi har valt att inte gå med någon viss tidpunkt. Att säga om några år kommer vi skjuta. Och vi jobbar mot det.
Ella Karlsson, chef för Rymdstyrelsen. Borde vi inte ha fått upp en raket för det här laget när vi har haft den här raketbasen i flera år?
Ja, alltså S-Range har ju skickat upp ganska många raketer, men de är ju suborbitala. Vi kallar ju dem för sondraketer, och det innebär att de går inte omloppsbana runt jorden, utan man följer ju någon sorts kastbana, så den faller ju tillbaka till jorden. Men de är ju väldigt duktiga på det, de har gjort det sedan 60-talet. Men nu handlar det om att vi vill skicka upp satelliter från S-Range, så då behöver man ju en kraftfullare raket. Och vad jag förstår så har S-Range identifierat två raketer som man vill gå vidare med. Och en är en rakettillverkare i USA och en är ifrån Sydkorea. Och vad jag förstår så är den ena raketen försenad, den från Sydkorea. Och för den andra så behövs ett mellanstatligt avtal som vi hoppas på ska komma på plats inom en kort framtid.
Mm, så du menar det är inte S-Range som sackar, utan det är andra saker som gör att det inte har hänt än?
Alltså jag kan tänka mig att det är en kombination av olika saker, men så här är min bild i stort av det hela.
Det är ju ingen annan heller som har lyckats få upp en raket i omloppsbana från europeiskt fastland än så länge. Brittiska basen Saxavor, där exploderade en raket i avfyrningsrampen förra året. Och på norska Andøya så exploderade en i luften alldeles nyligen. Så det finns ju fortfarande chansen för S-Range att bli först om det blir ordning på de här sakerna då. Man kan ju tycka att det är liksom lite motsägelsefullt att å ena sidan så pratar ESA om den här strategin och den här utvecklingen, att det blir så väldigt viktigt med rymdverksamheten, och så har vi ännu inte fått upp någon satellitbärande raket överhuvudtaget från europeiskt fastland. Men kan man säga, Ella Karlsson, att S-Range, som väl får vi förmoda kommer igång med att skicka upp satellitbärande raketer ganska snart, att det blir en del av den där europeiska rymdinfrastrukturen som ESA pratar om, fast på jorden?
Ja, absolut. Det håller jag med om. Jag känner väl att Sverige har en fantastisk potential med forskare och företag, och jag tror att ju mer vi kommer lära oss av den här New Space eran, så kommer det här gå framåt på ett fantastiskt sätt.
Tack så mycket, Ella Karlsson, generaldirektör för den svenska rymdstyrelsen, för att du var med i Vetenskapsradion om rymdutvecklingen just nu. Tekniker idag var Nils Lundin, producent Lars Broström, och jag heter Camilla Widebeck. Och ja, någon kanske kände igen det där blipp-bloppande ljudet i början. Det var från 1970-talsserien Månbas Alfa.
Och hur skulle det vara att leva i en värld där vi räddat klimatet, naturen och framtiden för människan på jorden? Den frågan ställer Marie-Louise Kristola till bland andra före detta skidskytteåkaren Björn Ferry.
Du och din fru Heidi Andersson, ni bestämde er ju för att leva ett fossilfritt liv 2025. Ni har ju gått före många av oss. Ni har ju gjort mycket av det här som vi alla skulle behöva göra. Vad tycker du att det har gett er som människor och familj kanske?
Jag skulle säga för mig har det gett den där långsiktiga visionen, inriktningen. Att jag vill någonstans. Och sen känslan av att det är lite kittlande att ligga före. Alltså att vara typ först i Lappland med elbil och sen se det här hända. Att testa grejer och ligga lite före och andra så höjer på ögonbrynen och sen kommer de efter. Alltså det är ändå kul att vara lite sådär förlöpare, det ska jag säga.
Hör mer efter två nyheterna idag, Klotet i P1.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Där är P1, klockan är 12:30.
Här är lunchekot om den partiledare svenskarna har störst förtroende för. Sveriges största parti samlas till kongress, men hur mår egentligen Socialdemokraterna? Hör om Ukrainas drönarattack mot ryska mål i natt och skarp kritik efter bytet av journalsystem.
Det här är en djup, djup vårdkris.
Det är ju katastrof. I värsta fall kan det ju missas någonting.
30 minuter nyheter och väder här i P1 börjar nu. Jag heter Daniel Klar. Först om väljarnas förtroende för partiledarna. Enligt Indikator Opinions undersökning så har förtroendet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson ökat stort. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
Magdalena Andersson har ju under de senaste 2 åren haft väldigt starka förtroendesiffror, och vi såg under framförallt under förra året att det började dippa neråt, och nu ser vi en rekyl åter uppåt, och Socialdemokraterna har stärkt sin opinionsstöd, och det leder också ofta till att förtroendet för partiledaren det stärks.
Ja, Magdalena Anderssons förtroendesiffror går rejält upp i majmätningen från 51% till 58%. Det är hennes högsta notering på över ett år och innebär att avståndet till Moderaterna och statsminister Ulf Kristersson, som ökar marginellt, nu är hela 14 procentenheter. Det är det största gapet mellan de två sedan december 2023. En annan nyhet är att Centerpartiets nya ledare Anna-Karin Hatt går in med ett förtroende på cirka 15%, vilket är dubbelt så mycket som hennes företrädare Muharrem Demirok hade i senaste mätningen i februari.
Ja, i grund och botten så hade Demirok ett lågt förtroende, och Anna-Karin Hatts siffror, det är inga toppensiffror. Hon går in ungefär där de andra ledarna från de små partierna ligger. Så det är ingen succéstart på det sättet, även om det verkar ge en effekt i opinionen.
Även förtroendet för Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ökar. På frågan vem folk vill se som statsminister behåller Magdalena Anderssons ledning på cirka 40%. Följde av Ulf Kristersson med 19% och Sverigedemokraten Jimmy Åkesson med 16%. Och när man frågar Tidöväljarna så är det färre idag som vill se Ulf Kristersson som statsminister och fler som vill se Jimmy Åkesson på den posten. Nu står det nästan lika mellan de två. 41% för Kristersson och 39% för Åkesson. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Boris.
Det är väl ganska naturligt att Sverigedemokrater i första hand vill se sin egen partiledare som statsminister, och det utesluter ju faktiskt inte att man också har stort förtroende för Ulf Kristersson.
Reporter här var Ivan Garcia. Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator, finns med nu här i lunchekot. Ja, fler av tidepartiernas väljare än tidigare vill nu ha Jimmy Åkesson som statsminister. Varför då?
Ja, det har dels att göra med att Sverigedemokraterna som parti ökar, även om det inte handlar om några stora tal i den här mätningen. Och Kristerssons parti, Moderaterna, minskar. Som partiledarnas popularitet brukar följa partiernas. Dessutom rapporteras det återigen en hel del om våldsbrott när den här mätningen gjordes, och de frågorna är hemmaplan för Sverigedemokraterna.
Mm. I morse hörde vi ju att Moderaterna då tappar i väljarstöd, som du också är inne på här, till 17%. Vad finns för förklaring till det här tappet?
Ja, de ser ut att ha tappat bland annat just till Sverigedemokraterna, och Sverigedemokraternas siffror brukar gå upp när vi har mycket rapportering om lag och ordning, och det har vi haft framförallt om morden på 3 pojkar i Uppsala. Moderaterna verkar också tidigare ha gynnats av all diskussion kring Donald Trumps tullar och hur de påverkar svensk ekonomi. Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson syntes mycket då. Och även om det inte är lugnt i världsekonomin på något sätt, så är det inte lika mycket fokus på ekonomi nu. Och så slutligen har väl regeringen tagit stryk av den misslyckade tillsättningen av nationell säkerhetsrådgivare. Skandaler och politiska affärer påverkar oftast inte opinion, men de här turerna gjorde det i alla fall väldigt svårt för regeringen att få prata om det den vill, det vill säga sin politik.
I de här tabellerna från Indikator Opinion som vi har fått så ser man ju också att Centerpartiet ökar i väljarstöd till 5,8% nu. Är det en hatteffekt vi ser här, Fredrik?
Ja, det har i alla fall att göra med partiledarbytet. Anna-Karin Hatt är fortfarande väldigt okänd för väljarna och hon har inte några höga förtroendesiffror. Men Centern har fått mycket publicitet i samband med sitt partiledarval. Och det har också varit positiva nyheter för en gångs skull. Centern har fått visa upp en bild av enighet istället för en splittring. Muharrem Demirok var ju så ifrågasatt att han blev ett sänke, vare sig det var rättvist eller inte. Och nästan alla artiklar och inslag handlade om interna bråk. Just nu kan folk läsa in lite vad de vill i Anna-Karin Hatt och ha sina egna förväntningar. Men i de flesta fall så klingar den här smekmånaden som nya partiledare kan ha av så småningom.
Idag börjar Socialdemokraternas kongress. Vi hörde att förtroendet för Magdalena Andersson ökar. Men hur mår egentligen partiet, skulle du säga?
Ja, men bra måste man nog säga. Det finns inga stora kända konflikter. Det finns bara lite normal dragkamp i samband med den här kongressen. Att det är god stämning har att göra med att opinionssiffrorna är ganska bra. Oppositionen ler ganska stort över det blå laget. Det finns ett moln ändå såklart på Socialdemokraternas himmel och det är ju att det finns inget rödgrönt samlat lag. Om det är så att Socialdemokraterna efter valet behöver stöd av både Centerpartiet och Vänsterpartiet, ja då är det högst oklart hur det ska gå till. Centerpartiet är emot rätt många av de förslag som Socialdemokraterna nu har tänkt att klubba på sin kongress. Till exempel betydligt hårdare tag mot friskolorna och det där skapar ju också en oklarhet om vad som egentligen går att genomföra.
Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator där. Vi går utrikes nu. Ryssland säger att man har skjutit ner närmare 300 ukrainska drönare under natten. Det handlar i så fall om ett av de större drönarangreppen mot Ryssland hittills i kriget.
I ett klipp i sociala medier filmat från ett bostadshus syns en drönare flyga in i en hangarliknande byggnad. Enligt flera obekräftade rapporter ska det ha varit ett företag som producerar drönare i närheten av Moskva. I ett uttalande skriver det ryska försvarsdepartementet att 296 ukrainska drönare skjutits ner under natten i bland annat Moskva, Belgorod och Bryansk. I Moskva har flera flygplatser under förmiddagen hållit stängt på grund av attackerna. Om uppgifterna stämmer kan det röra sig om en av de största drönarattackerna mot Ryssland. Ukraina har inte kommenterat händelsen. Under natten har även Ryssland återigen riktat en stor drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer. Bland annat mot ett bostadsområde i Charkiv, Ukrainas näst största stad. Den senaste tidens upptrappning kommer samtidigt som det talas om nya förhandlingar mellan Kiev och Moskva. Ukrainas president Zelensky har idag föreslagit ett trepartsmöte med USAs president Donald Trump och Rysslands Vladimir Putin. Enligt Trumps särskilda sändebud Keith Kellogg har man mottagit förslag från den ukrainska sidan om en eventuell vapenvila. När även Ryssland har lämnat sin version och efter att man hittat potentiella kompromisspunkter kommer nya förhandlingar att äga rum, menar Kellogg. Uttalanden som kommer kort efter att USAs Trump riktat kritik mot Putin och sagt sig överväga att införa hårdare sanktioner mot Ryssland. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
En man har idag åtalats i Solna tingsrätt för att ha hanterat uppgifter som berör landets säkerhet utan att han haft behörighet till det här. Enligt åklagaren så handlar det om uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Högsta domstolen ändrar idag hovrättens friande dom och dömer en man för våldtäkt. Mannen jobbade på ett LSS-boende och hade en relation med en av de boende. Justitieråd Cecilia Renfors säger så här.
Ja, det som är vägledande som jag ser det är att vi uttalar oss om hur man ska se på skyddet mot sexuella övergrepp för personer med en intellektuell funktionsnedsättning på LSS-boende.
Mannen arbetade på ett anpassat boende för personer med funktionsnedsättningar. Hans arbetsuppgift var att hjälpa kvinnan och de två inledde en hemlig relation. Kvinnan har en intellektuell funktionsnedsättning och autism samt ADHD, borderline och posttraumatiskt stresssyndrom. Hennes intellektuella förmågor anses motsvara en mental ålder på 9-12 år. Mannen och kvinnan hade regelbundet sex på boendet.
Frågeställningen blir lite extra komplex därför att även personer med en intellektuell funktionsnedsättning bör ju kunna ha rätt till ett sexuellt självbestämmande och ha ett sexuellt samliv. Så att här var det fråga om en avvägning mellan den rätten för henne och den situation som hon nu befann sig i.
Mannen dömdes för våldtäkt i tingsrätten men friades i hovrätten. Och nu kommer alltså Högsta domstolen med en vägledande dom. Enligt den har kvinnan inte kunnat delta frivilligt i de sexuella handlingarna med hänsyn till sin funktionsnedsättning, sina diagnoser och övriga omständigheter. Hon har varit i en tydlig beroendeställning till mannen och i en särskilt utsatt situation, vilket han har utnyttjat enligt Högsta domstolen. Av de 5 justitieråden som dömde i målet ville 2 fria mannen, men de andra 3 var av motsatt uppfattning och mannen döms därför mot sitt nekande till fängelse i 2 år.
Reporter Simon Andrén. Tidigare vd:n för batteritillverkaren Northvolt, Peter Karlsson, kommer delges misstanke för vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott. Det säger miljöåklagare Christer B. Jarlås idag.
Peter Karlsson har ju haft ett stort inflytande över Northvolt hela vägen och etableringen, och sen har han medverkat och gått runt i fabriken och sagt olika saker och bestämt olika saker, fast han kanske formellt sett inte hade det ansvaret. Men sammantaget tycker vi att han har ett sånt ansvar som arbetsgivare att han ska delges misstankar.
Det var i november 2023 som en explosion inträffade på batterifabriken i Skellefteå. En 25-åring fick svåra brännskador och efter att ha kämpat för sitt liv i flera veckor dog han till slut av de omfattande skadorna. Och det är ett dödsfall som man bedömer hade kunnat undvikas med rätt riskanalys. Och nu är frågan alltså vem som bär det yttersta ansvaret för bristerna i arbetsmiljön. Förutom före detta vd:n Peter Karlsson är flera andra personer misstänkta.
En personkrets från mellanchefer och uppåt.
Sveriges Radio har sökt Peter Karlsson för en kommentar, ska vi säga. Reporter här var Linda Chanwell. Övergången till journalsystemet Cosmic i region Gävleborg har gjort att tusentals läkarutlåtanden inte förts in i journalerna. Det kunde Ekot berätta om i morse. Nu kräver oppositionen i regionen mer resurser för att lösa de här problemen. Veronica Lindman, som är huvudskyddsombud, säger att läget är allvarligt.
Det är ju katastrof. I värsta fall kan det ju missas någonting. Eller att det tar för lång tid för uppföljning så att det hinner bli värre.
Som Ekot berättat har tusentals så kallade diktat hamnat på hög sedan övergången till journalsystemet Cosmic i januari. Det är det som läkare läser in när de träffat patienter, som sedan medicinska sekreterare skriver in i journaler, remisser eller brev. Orsaken är att det tar längre tid för att systemet är sekt och har buggar, säger Veronica Lindman.
Många söker i akuten igen, till exempel. Det märker vi. För att dels finns det inte i journalen vad som ska göras. Och så har kanske hälsocentralen inte fått information om att patienten ska följas upp.
Patrik Stenevard från Moderaterna är regionstyrelsens ordförande i Gävleborg.
Det är absolut inte bra. Man jobbar ju febrilt med att åtgärda de saker man kan, så att säga, för att det ska fungera bättre.
Ulla Andersson från Vänsterpartiet, regionråd i opposition i Gävleborg, är mycket kritisk till hur införandet av det nya journalsystemet har hanterats.
Det här är en djup vårdkris. Man har stressat igenom det här systemet. Det är så dåligt skött. Ta bort besparingskravet på medicinska sekreterare. De journalanteckningar som ligger måste åtgärdas nu. Man ska tillföra resurser till det och till fler vårdanställda så att man nu kommer i fas.
Regionstyrelsens ordförande Patrik Stenevard säger att man har tagit in extra resurser på vissa håll.
Problemet är ju också att det finns ju inte resurser att tillgå. Men man har utökat på vissa håll har man gjort. Så jag tror egentligen det här inte är en resursfråga, utan det är klart, ser man behov av att ta in mer resurser och de finns, så gör man det också.
Reporter Sara Milchner-Funset. Utrikes, i Gaza har minst en person dödats och många skadats när Israel öppnade eld vid ett matutdelningscenter i södra Gaza igår. Det här uppger den palestinska hälsomyndigheten idag.
Videor från Rafah i södra Gaza visar hur tusentals människor springer i panik på sanddyner i ett kallt område. Människorna vittnar om att den israeliska armén öppnade eld i samband med att människor tagit sig till området för att ta del av nödhjälp som delades ut av en amerikansk nyetablerad hjälporganisation som är en del av en ny israelisk biståndsplan för Gaza. Enligt Israel sköt armén varningsskott för att skydda det amerikanska teamet. Ekot pratade med småbarnsmamman Balkis en stund efter beskjutningen. Hon vittnar om att hon såg skadade ligga ner på marken efter att israeliska trupper öppnade eld. Jag vet inte hur jag tog mig därifrån. Jag kan knappt stå på benen av rädslan jag upplevde, säger flerbarnsmamman Balkis. Balkis och tusentals andra palestinier gick i ungefär 2 timmar över guppiga vägar och sanddyner för att komma fram till det amerikanska matutdelningscentret. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
Ekot ger det just nu senaste nytt i P1 och Sveriges Radio Play. Om en stund så hör vi att det blir allt färre finskspråkiga grundskoleklasser i Sverige.
Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta. För det berikar ju eleverna. Ju fler språk, desto mer berikande är ju deras liv.
Följ med till Västerås om en stund. Men först ska det handla om ekonomi. Donald Trumps tvära kast i politiken kan ställa till det i det ekonomiska systemet. Det här visar Riksbankens rapport idag. Ekonomiekots reporter Olof Winblad finns här nu. Ja, vad säger Riksbanken?
Ja, 2 gånger om året så beskriver Riksbanken hur stabilt det finansiella systemet är i Sverige. Och vad är då det? Det är ju liksom hur smidigt allt funkar när vi betalar, när vi lånar, hur institutioner och företag kan agera på marknaden och att ingen har tagit för stora risker eller att man litar på varandra och sådär. Och nu menar Riksbanken att de stora förändringar som Trump genomför på flera områden, de har ökat osäkerheten och riskerna att en olyckshändelse ska ske i det här systemet. Och eftersom vi i Sverige så är så sammanlänkade med USA och så kan det här sprida sig till oss. Och det har ju hänt förut i historien. Och det absolut värsta är att det blir en finanskris. Men det är inte det som Riksbanken varnar för idag. Utan det är andra saker som kan hända men som kan ställas till det ändå. Riksbankschef Erik Thedéen beskrev det så här, det som kan hända.
Det kan handla om finansiella aktörer som är högt skuldsatta, som när räntor stiger eller svänger väldigt kraftigt kan få stora förluster. Det kan vara sådana som handlar med relativa värden, som har köpt någonting och sålt någonting och hoppas på att den relationen ska vara stabil. När den inte är stabil längre så kan de ju också då göra stora förluster. Så det här är så att säga det finansiella systemets inneboende sårbarhet som kan göra sig till känna då om man får en sån här utveckling.
Riksbankschef Erik Thedéen där. Olof, hur väl rustat är då Sverige när någonting sånt här händer?
Ja, Riksbankschefen lyfter fram då flera saker som gör Sverige motståndskraftigt. Vi har rätt bra immunförsvar om man säger så mot en sån här sak som händer. Och det är framförallt att vi har en låg statsskuld. Det finns ju flera länder nu som USA, Italien och Frankrike som har en väldigt hög statsskuld och där den ökar. Och då får ju staterna lägga väldigt mycket pengar på att betala ränta på de här lånen. Men det problemet har inte Sverige. Vi har också lönsamma och stabila banker och sen lyfter man också fram det här att politikerna är eniga om ett ekonomiskt politiskt ramverk. Det är också en bra sak som man lyfter fram. Samtidigt har ju hushållen i Sverige mycket lån och det finns även fastighetsbolag som också har väldigt mycket lån. Och sen är vi ju då beroende mycket av utlandet också. Det är sådana saker som spelar åt andra hållet.
Mm. Säger Olof Winblad vid Ekonomiekot. Tack så mycket. Och det för oss in på marknadsnoteringarna idag. Stockholmsbörsen har gått ner 0,3% så här långt. London och Frankfurt, de börserna har backat 0,2 så här långt under handeln på förmiddagen. En dollar kostar 9,60, en euro 10,88. Och från de noteringarna till några kända toner nu. Ja, de här tonerna känner många av oss igen från Harry Potter-filmerna och Ylva Nilsson från Kulturnytt. Böckerna om Harry Potter ska ju bli tv-serie
Och nu kan man väl ändå säga att det här mastodontprojektet drar igång på allvar, eller hur?
Ja, igår blev det klart vilka barnskådespelare som kommer att göra själva huvudrollerna, Harry, Hermione och Ron. Och av tusentals sökande så har nu då Dominic McLaughlin valts ut som trollkarseleven Harry Potter. Och vännerna Hermione Granger och Ron Weasley spelas av Arabella Stanton och Alistair Stout. Och de här inspelningarna då, precis som du säger, det drar ju igång nu i sommar i England.
Spännande det här. Det känns ju oundvikligt att många som älskat filmerna kommer jämföra den nya tv-serien då med dem, eller hur?
Ja, verkligen. De här barnen som spelade i filmerna, Daniel Radcliffe, Rupert Grint och Emma Watson, det var ju starten på deras mer eller mindre framgångsrika karriärer. De är ju alla fortfarande i branschen. Och de här filmerna, de har ju också varit otroligt välkastade även vad gäller vuxenrollerna, med ikoniska skådespelare som Maggie Smith som professor McGonagall, Alan Rickman som Snape, listan är lång, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Kenneth Branagh med flera. Så ja, det är stora skor att fylla. Vi kan ju höra lite på Maggie Smith här från ett avgörande ögonblick i sista filmen Dödsrelikerna.
Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us. Do your duty to our school.
I've always wanted to use that spell.
Ett klipp från Dödsrelikerna där. Men du, Ylva, stora skor att fylla. Så varför gör man egentligen det här?
Ja, det enkla svaret är ju helt enkelt pengar. Pengar, pengar. De 8 Harry Potter-filmerna, de har ju dragit in enorma summor, omkring 7,7 miljarder dollar i globala intäkter. Och HBO Max har ju efter de stora framgångarna, till exempel med succéserien Game of Thrones, förstås letat efter en liknande kassako. Man räknar ju då med att serien ska sträcka sig över ett helt decennium med en serie per bok. Så det här är ju en enorm satsning.
När får vi ta del av den här satsningen då?
Ja, från början så var ju tanken då att premiären skulle vara redan 2026. Men efter många turer då så nämns i det senaste pressmeddelandet inget datum alls. Troligen 2027, men jag tror att osvuret får vara bäst.
Tack så mycket, Ylva Nilsson vid Kulturnytt. För drygt 40 år sedan så fanns det finskspråkiga grundskoleklasser runt om i landet med tusentals elever. Idag så ser läget helt annorlunda ut. Bara 2 klasser finns kvar. En av dem finns i Västerås.
För det berikar ju eleverna. Ju fler språk, desto mer berikande är ju deras liv.
Jana Smolander, lärare på Emmaus-skolan i Västerås, där förskole- och lågstadieelever undervisas i båda språken. Enligt Smolander finns det stort intresse att bibehålla den sverigefinska klassen.
Historiskt sett så finns det kanske någonting annat som tyder, men här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
I början av 1980-talet fanns hundratals finskspråkiga klasser runt om i Sverige med tusentals elever. Idag går endast 29 barn i de 2 kommunala tvåspråkiga klasserna på Vikingaskolan i Haninge och på Emmaus-skolan i Västerås, där upp till hälften av undervisningen sker på finska. Utöver dessa finns det en skola vardera i Göteborg och Södertälje, där vissa ämnen undervisas på finska 2-3 lektioner per vecka. Totalt deltar 51 elever i tvåspråkig undervisning vid dessa 4 skolor, visar Sveriges Radio Finskas undersökning. I Västerås har kommunen satsat på den finskspråkiga minoriteten, men framtiden för verksamheten är osäker, konstaterar verksamhetschef Erik Johansson.
Jag tror att det, när det börjar bli så att det bara kanske ett par elever i varje årskurs bara, då tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt, för då blir det ingen homogen grupp, det blir inget roligt att vara i gruppen heller.
Reporter här är Minna Pykle och Vilma Klo på Sveriges Radio Finska. Sanna Jensen, du ska ge oss sportnyheterna nu.
Ja, och radiosporten börjar med fotboll, för Stina Blackstenius är tillbaka i träning inför fotbollsdamernas Nations League-avgörande. Istället har en annan Arsenal-svenska insjuknat. Amanda Ilestedt står över onsdagsträningen efter att ha uppvisat symptom. Och det blev en succéstart för svenska Jennifer Williams i EM i artistisk gymnastik tidigare i veckan, då hon tog sig till mixed final efter att hon fått högre poäng än både OS-ettan och trean i bom. Men innan finalerna i är både fristående och bom på lördag, så väntar redan idag en mixed final.
Ja, men jag är jättetaggad. Det skulle bli jättekul att köra mixed idag faktiskt. Det är också något nytt som kommer vara på OS 2028. Så det är faktiskt jättekul att vi är typ de första som får testa på det här på mästerskap.
Goda erfarenheter från Grekland för att få bättre ordning på fotbollsläktarna kan komma att användas även i Sverige. Antalet störningar inne på grekiska arenorna har minskat drastiskt med hjälp av bland annat kameraövervakning med hög kvalitet både inne och på arenorna och utanför i kombination med personliga biljetter kopplade till e-legitimation och dryga böter till de som ändå stör. Fler nyheter från Radiosporten finns i appen SR Play.
Tack så mycket för det, Sanna. Vi kan innan vi slutar berätta att den danske kompositören Per Nørgaard har avlidit, det uppger hans familj för Danmarks Radio. Nørgaard betraktades som en av Nordens största och mest inflytelserika kompositörer. Per Nørgaard blev 92 år. Producent för Lunchekot var Louise Steinberger. Ekot är tillbaka igen här i P1 klockan 2. Senaste nytt får du alltid i vår app. Då är frågan om det blir varmt eller kallt, blött eller torrt. SMHI ger svar nu.
God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Regn och skurar över Götaland rör sig sakta bort över Östersjön. Från nordligaste Dalarna och upp över Norrland övergår regn allt mer i skurar som glesnar ut under kvällen. Imorgon passerar en högtrycksrygg som i söder ger en solig dag. Över Svealand och i en högre grad över Norrland växer stackmoln till och kan, särskilt i Norrlands kustland, ge skurar. Prognos till imorgon kväll. Hela Götaland. Regn rör sig sakta österut och lämnar Gotland under kvällen. Men i Skåne, Blekinge och även kring Öland och Gotland kan det fylla på med en del skurar. På Gotland troligen även i natt. I övrigt klarnar det upp västerifrån. I natt 6-11 grader och lokalt kan dis bildas. Imorgon mest soligt och 17-21 grader, högst vid ostkusten. Mot kvällen ökar molnigheten i de västra landskapen. Växlande vind, imorgon västlig med upp mot friska vindbyar. Hela Svealand. Längst i öster fortsatt en del moln och i norra Dalarna någon skur. I övrigt en hel del sol. I kväll och i natt allmänt uppklarnande och 5-10 grader. Imorgon 16-22 grader, varmast i öster. Efterhand varvas solen i de östra landskapen och även i Dalarna med en del stackmoln. Lokalt också någon skur. Växlande eller västlig vind. Hela södra Norrland, i södra kustlandet en del sol, i övrigt mer moln och en del skurar. I kväll är Härjedalen och Jämtland möjligen med åska. I natt, efterhand klart till halvklart och 3-8 grader. I morgon 13-18 grader, i fjällen lägre, men i södra kustlandet runt 20. Stackmoln växer till under dagen och kan framförallt från norra Hälsingland och norrut ge en del kraftigare skurar med åska. Vinden blir västlig eller växlande. Hela norra Norrland. Vid kusten lite sol. I övrigt dominerar molnen. Tidvis också regn eller skurar. I natt, klart till halvklart. Lokalt kanske fortsatt någon enstaka skur. Då 0-7 grader. Imorgon växer stackmoln till fram på dagen och kan ge skurar. Det gäller framförallt i sydöstra Lappland och i Västerbotten. Där kan de bli kraftiga. På dagen 12-17 grader, i fjällen 7-12 grader. Vinden håller sig mest mellan syd och väst. Sjöväder, sikten. Över Östersjön och Bottniska viken rör sig en front med regn österut. I regn måttlig till dålig sikt. Väst om fronten, risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Vänern, sydväst eller växlande 1-6 meter per sekund. Imorgon förmiddag, väst 4-8. Skagerrak till sydvästra Östersjön. Vridande till nordväst, ökande 6-11. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. Södra Östersjön, sydväst 4-9. Ikväll omslag till nordväst 6-11. Sydöstra Östersjön till och med Ålands hav och skärgårdshavet. Syd 4-9. Ikväll växlande 1-6. I natt väst eller nordväst 2-7. På södra delen upp till 10. Och Bottenhavet och norrut. Syd 7-12. Ikväll avtagande. I natt 2-7. Imorgon växlande 1-5 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 16 grader. Malmö 15. Karlskrona och Kalmar 12. Visby 14. Jönköpings flygplats 13. Norrköping och Karlstad 14. Gävle och Mora 15. Sundsvall 14. Östersund 9. Umeå 10. Vilhelmina, Luleå och Kiruna alla 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, minus 2,6 grader, rapporterade Latnivara i norra Lappland. Och det avslutar sändningen från SMHI i Norrköping.
Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida, sverigesradio.se/p1, eller ladda ner vår app, Sveriges Radio Play. Du lyssnar på...
Ja, välkomna till P1 Kultur. Här är vi till sist i Studio 7 i Radiohuset. Och vi har mycket litteratur att bjuda på idag. Ni kommer att få träffa Mats Strandberg som skrivit Musan om läskig kulturelit och skräckinjagande inspiration. Så har vi intervjuat den tysk-österrikiska författaren Daniel Kehlmann som i sin nya roman om regissören G.V. Pabst hamnat i Nazi-Tyskland och kommit lite närmare vår egen samtid än han själv hade önskat. Obs om mystiken Hjalmar Ekström och så tipsar vi om vårens viktigaste trädgårdslitteratur. Välkommen till P1 Kultur med mig, Gunnar Bolin. Och välkommen Mats Strandberg.
Tack så jättemycket.
Vi ska ju tala om din nya bok Musan, men för de som kanske inte har din CV helt klart för sig, en liten presentation. Du har ju gjort serien Cirkeln med Sara Elfmark Berggren, de egna skräckberättelserna Färjan, Hemmet och Konferensen. Du har skrivit flera barnböcker, ungdomsboken Hemmet, och nu är du tillbaka med romanen Musan, där man väl kan säga att du kombinerar skräck med samtidsobservationer.
Ja, precis. Jag ska bara inflika att Hemmet är inte en ungdomsroman. Bara så att ingen läser fel.
Nej, men okej. Ge den inte till era ungdomar. Läs den själva om ni är över 17-18.
Demensboende skräckis kanske är lite fel för kids.
Ja, absolut. Den har ju blivit en väldigt uppmärksammad tv-serie.
Film har den blivit, precis. Den har svensk premiär i höst, men den har fått jättefin respons på lite festivaler och sådär. Så att
det och visas på Bergmanveckan på Fårö i sommar.
Ja, mycket hedrande.
Musan handlar om deckarförfattaren Hedda som kört fast i sitt skrivande. Och hennes framgångsrika författarkompis David bjuder ut henne till sin familjs landställe för att skriva och fira midsommar i det stora huset som hans kulturelitfamilj har samlats i. Det är tre generationer som samlas där.
Yeah.
Och man kan ju säga att där döljer sig mörka hemligheter.
Mm.
Det är ju en bok om kreativitet, om skaparvånda, om familjeband, om klasskillnader kan man säga, och om skräck. Inspirationen till det här, när jag drar det här, kreativitet, skaparvånda, klasskillnader, familjeband, vad var liksom det som fick igång dig?
Ja, men precis. Alltså, var kommer en idé ifrån? Det är lite det som jag egentligen utforskar med den här boken. Att det var ju definitivt en del av det. Att jag tycker det är så himla intressant och spännande och nästan känns lite övernaturligt och magiskt. Den här kicken som vi alla som skapar någonting jagar. De här liksom, tillfällena där det känns som att idéerna bara flödar och man blir nästan som en kanal för någonting. Det dyker upp grejer som man inte har en aning om att det dolde sig inom en. Och det var väl det där det började med. Att jag började läsa för eget nöjes skull om hur andra mytologier har försökt förklara det här. Den här känslan som ju känns faktiskt som någonting andligt. Och grekernas muser förstås.
Som här är viktiga, det är viktigt i den här boken.
Ja, precis. Exakt. Och, och jag tycker det är jättespännande att här i Norden så hade självaste gudachefen Oden hade liksom ansvar för skaldekonsten. Det säger en del ändå, tycker jag, om hur viktigt det är. Men också liksom nu så står ju amerikanska artister och tackar Gud på Grammy-skalan. Och ja, just det här med lite olika idéer om vad kreativitet är och vad man släpper in, tänker jag också. Där började väl lite igen.
Och så handlar det ju också om, alltså Hedda skriver ju på någon sorts deckare.
Ja.
Och hon har då samarbetat med David som har bjudit henne till det här stället. Men han har liksom smitit med hennes idéer och fått all cred för den boken som väl hon hade mycket att göra med också.
Ja, hon skulle skriva om sitt stora trauma och ge det någon slags mening helt enkelt genom att sätta ord på det och bli fri. Så att han har ju inte bara stulit hennes bokidé så att säga, utan egentligen en stor del av hennes liv och gjort henne lite maktlös i sitt eget trauma. Så han har inte, hon har en del att förlåta, kan man säga.
Och så kan man ju säga att han är en sorts nepo baby, därför att i hans familj så är de ju kända konstnärer långt tillbaka, och det här stora huset är då fullkomligt marinerat i denna familjs familjehistoria.
Ja, precis.
Och Hedda känner sig, alltså den klassaspekten, hon är ju inte en del av detta. Är det här någonting, Mats Strandberg, har du känt dig så någon gång när du står bland någon sorts kulturelit?
Ja, men alltså det jag har gemensamt med Hedda är ju att vi kommer båda från en ganska så trygg ekonomisk vit medelklass. Liksom. Alltså det är inte synd om någon av oss egentligen, men det kan ju också göra att avunden nästan väcker ännu mer självhat, för man vet att så här, skärp dig, liksom. Så synd är inte om dig. Men att man, jag kan ju verkligen precis som Hedda känna att det finns en avund i att många omkring mig har växt upp i Stockholms innerstad och kanske haft mycket, alltså att vara medelklass i Stockholm är någonting helt annat än att vara på landet, tänker jag. Att dels är jantelagen så otroligt mycket starkare på landet, så att man har i sig det här med att man inte får ställa till problem och inte vara omöjlig, för då får man inte vara med och leka liksom. Men sen är det också att det handlar om pengar, alltså min pappa har ett jättestort fint hus, men man vet inte ens om det går att sälja det. Man har inga kontakter, alltså kulturvärlden är väldigt långt bort och väldigt upphöjd, och det krävs väldigt mycket. Alltså man kan verkligen känna sig som en katt bland hermelinerna. Det är ju det handlar om.
För lite i den här boken drar ju åt det lite satiriska hållet när du beskriver de här lite bortskämda som har då fötts med silversked i munnen och som har både kulturellt och ekonomiskt kapital. Mm. Var det roligt att skriva det?
Det var jätteroligt. Det är väldigt, väldigt kul. Speciellt när jag skulle liksom hitta på deras verk och vad de hade blivit kända för i sin kulturgärning. Men sen har jag ju förstås också försökt göra dem mänskliga och trovärdiga på det där sättet. Att jag vet ju mycket väl att det kan ju vara superproblematiskt att komma från en sån här superprivilegierad bakgrund och inte riktigt veta om man faktiskt förtjänar det man har fått, till exempel. Och att leva upp till det och bevisa att man inte är en nepo baby, det är ju en helt annan uppsättning problem förstås. Så att det är inte helt självklart alla gånger i boken, hoppas i alla fall.
Nej, det visar sig att det finns uppsättningar med problem som man inte hade kunnat ana.
Ja, det kan man också säga. Det är en skräckroman trots allt.
Ja, det är en skräckroman. Och ja. Det är något som ju är lite klassiskt och där du själv har varit en del också, att det är platser som är lite platsen är viktig. Mm. Det är svårt att säga att man inte kan ta sig därifrån. Färjan var ju rätt uppenbart att ja. det är svårt att ta sig därifrån. Och hemmet där man är på ett äldreboende. Och även konferensen när man är ute i skogen någonstans. Och man är hänvisad till en plats. Här är det då ett stort hus där läsaren nästan känner ett visst obehag redan från början. Vad betyder platsen?
Ja, men platsen betyder ju otroligt mycket i skräck. Och det som är skillnaden, precis som du säger, att här går det ju faktiskt, Hedda kan ju mycket väl lämna. Men jag tyckte det var spännande just det här att leka med det här, hur vi kan hålla oss själva fångna snarare. Och gå emot våra instinkter för att vi inte vill ställa till en scen eller bli obekväma just, eller det är så lätt att inbilla sig att man bara överdriver eller att man inbillar sig och stannar kvar, så att det är ju nästan hon själv som håller sig i fången här, och det tyckte jag var väldigt kul, plus att det förstås är en lockande plats. Det är också otroligt vackert, det blir lätt att skapa, man kan stänga ut världen, vilket ju kan vara skönt på många sätt i dessa tider. Så det är det också, att själva det lockande också blir en slags boja.
Och det blir ju också att vi ska inte spoila, men det är ju ändå så att i början känner man ju att det är en bra plats för Hedda, så tillvida att hon kommer igång och skriva.
Absolut.
Riktigt ordentligt.
Absolut. Hon blir ju